Året är 1992 och jag är på väg med min familj till landet. På vägen stannar vi upp framför en gammal ICA-affär i Ekerö någonstans. Vi går in, köper lite snask som vi har till kvällen och jag pekar ut två VHS-filmer jag vill ha. Ena kommer jag inte alls ihåg vad det är, men den andra är Alien. Och varför jag valde ut just den var för att den fascinerade den här framsidan som den hade, det här ägget med någon slags nät som ligger under. Jag hade ingen aning vad fan det var för film. Det hade inte mina föräldrar heller, så de sa ja. Vi köpte den, åkte till landet och såg den. Och jag, sen dess var det helt stant. Eller vad säger man? Nu skrattar Niklas här bredvid mig. Ja. Hej, det här är Tommy, filmar Niklas. Och vi ska prata om Prometheus idag. Niklas sitter bredvid mig här, du kan säga hej då.
Hej, hej.
Och Emilia har vi på länk som vanligt.
Ja.
Det jag öppnade med var ju min första liksom kontakt med Alien-filmerna. Jag var säkert, och så att det var vilket år, 92, jag kanske var 8-9 år eller någonting sånt där. Sen dess har jag varit stort fan av den här filmen och jag har ju väntat på den här fristående, inte uppföljare, men vad kan man säga, vad heter det?
Prequel.
Prequel heter det, tack. Innan vi börjar prata om Prometheus så ska vi säga att det här kommer vara fullt med spoilers. Så vill jag bara höra från er, jag kan ju börja med Niklas då. Vad har du för relation till Alien-filmerna?
Vad säger man? Jag hade liksom hört talas om dem lite på avstånd, att det här var något alldeles speciellt. Och sen blev det så att jag och min far, som ni har träffat, Big Lunk, vi såg en fredag, så såg vi Alien. Fredagen därpå såg vi Aliens, tvåan. Nästa fredag blev det Alien 3. Och sen när jag fyllde 15 år så gick vi och såg Alien 4 på bio. Väldigt starka minnen av de filmerna.
Innan du fortsätter, Emilio, så vill jag ju säga, vi är ju uppväxta tillsammans, jag och Niklas. Det här har ju påverkat vår barndom rejält också, de här filmerna. Inte på ett dåligt sätt utan på ett bra sätt. Vi har mycket filmer som vi har gjort och lekar har ju
färgats av Alien-filmerna.
Ja, verkligen. Har du någon lek som du kommer på vad sådär? Det har du säkert, men du skäms kanske nu.
Ja, jag vet, jag kommer ihåg att när vår producent Daniel Gleisner, eller före detta producent, jagade oss i så här tunnlar och höll på att skrika som alien. Väldigt starka skräckinjagande minnen faktiskt.
Det var ju någon slags kull. Ja, bara kull, att den hette kull. Alien.
Det hette Alien. Ja. Och man var karaktärer från första filmen. Det var häftigt. Emilio, vad har du för Alien?
Ja, jag måste nog varit i ungefär samma ålder som Tommy då, fast några år senare liksom. Jag var väl också där någonstans 8-9 bast när min pappa sa att liksom, nu ska vi kolla på den här. Det var nästan som att han hade så väntat till att jag skulle bli mogen liksom. Det var min så här coming of age ceremoni liksom, att där han tog mig åt sidan och så sa han, nu Emilio, nu är det dags. Och jag, vadå pappa, vadå? Så drar han fram den här VHS-kassetten med ägget och nätet och säger han, nu du. Och det här var ju, det måste ha varit min, inte den första, min första liksom 15-årsfilm som jag såg var James Bond, Live and Let Die. Det var min första så här, att den här är jag för ung för att se, kände jag. Men Alien var nummer två, måste jag nog tro att det var. Så det var väldigt spännande och liksom det var ju sjuka intryck man fick från den filmen. Och jag kommer ihåg att jag såg klart den och gick direkt till min bästa polare på tiden, Marcus då, och sa att du anar inte om vad jag har varit med om. Och så försökte vi planera hur vi skulle få honom att se den också, utan att hans morsa fick veta att han hade sett en 15-årsfilm. Han var ännu yngre än vad jag var. Så det var en av de tidiga stora filmerna jag kommer ihåg med.
Ja, det är ju många scener därifrån från första filmen, särskilt för mig, som har satt sig i näthinnan, särskilt när jag var liten. Tänk bara när man får vara med första gången den här xenomorfen föds ur bröstkorgen på...
Episkt.
Vad heter han?
Kane heter karaktären.
Kane heter.
Spelad av John Hurt.
John Hurt, precis. Tack. Någon dag senare så tar jag med den här VHS-kassetten till en kompis som jag vet har en sån här slow motion grej på sin VHS som vi liksom spolar fram och tillbaks när den här xenomorfen föds fram och tycker det är det häftigaste vi har sett. Blandad skräckförtjusning där.
Ja, det är underbart.
Och sen har det varit underbara uppföljare, tycker jag.
Allihopa?
Ja, jag tycker det. Jag såg om dem för inte allt för länge sedan. Jag kanske har mina rosa glasögon på mig. Det kan jag stå för, men jag vet att det är någonting som jag tycker om med det här Alien-universumet. Det finns alltid något i det. Vare sig du pratar om 3 och 4 som är de sämsta. Men jag vet inte. Jag gillar dem i alla fall för vad de är. De har en historia bakom sig.
Jag har inte sett 4 och jag har inte sett 3 på hur länge som helst. Men för någon dag sedan så kollade jag på Nostalgic Critic. På hans review av 3 och så fan, den här verkar ju asdålig, tänker jag. Men jag har jag inte tyckte det när jag såg den.
Niklas.
Men igen, det var jättelänge sedan.
Ja, jag har alltid tyckt att den varit väldigt underskattad. Men den har ju omgärdats av väldigt stora problem. David Fincher, regissören, hoppade ju av i princip på... Det finns 2 olika cuts på den som... jag kommer inte riktigt ihåg vilken som är den bästa.
Ja, jag såg den inte för allt för länge sedan. Den längre versionen som är klockan nästan 3 timmar. Och det som är skillnaden där är väl... från den klippta versionen så föds ju xenomorfen från en hund. Och därför får den här... de kallas för runners. Om man har läst på sin alien-historia. Det de gör en längre versionen är att då får man ju reda på att de har så här boskap i Alien 3 som de tar hand om, och då föds den ur en sån istället. Men samtidigt så är den en runner. Jag vet inte, du kanske inte kommer ihåg det.
Nej.
Jag tyckte det var rätt så coolt egentligen.
Ja. Men man kan ju säga att beroende på vad en alien föds ur, om det är en människa eller någon typ av djur, så får den olika kvaliteter och ja, klättrar på väggar och springer snabbare och så vidare.
Mm. Favorit-alien, har ni det?
Ja, jag gillar den första ändå.
Ja, jag måste säga att den första är liksom den jag har mest intryck av. Liksom, jag tänker bara tillbaka på den där blöta munnen. Och liksom scenen i ettan när man ser så här kedjorna som bara hänger från taket.
Ja, just det.
Och de så här rasslar lite läskigt. Det är ju typ en av de coolaste scenerna. Och den bara kommer ner, liksom, den bara släpper ner svansen först. Och sen bara pounsar på den här kameran.
Det bästa med Alien-filmen är ju såklart inte bara monstren, utan det är ju karaktärerna som är väldigt originella, tycker jag, och genuina på alla dess sätt. Men Alien har ju världens bästa, inte bara hjältinna, utan filmhistoriens bästa hjälte, tycker jag i alla fall. Sigourney Weavers karaktär, Ellen Ripley.
Mm.
Tystnaden, det är ingen som håller med där.
Nej, men
alla säger honom Schwarzenegger, tar dem lite två.
Det är ingenting att säga, att det är en underbar karaktär.
Ja, vad gör henne så jävla bra då, Niklas?
Jag får väl ta och samla mina genuspoäng här igen. Som jag tror jag har tagit upp i någon tidigare episod. Nej, men att hon, dels att hon är en kvinnokaraktär, stark kvinnokaraktär i en mansdominerad genre. Dels att hon känns väldigt logisk hela tiden i det hon gör, och man kan relatera till henne. Hon genomgår väl också en slags, precis som alien-monsterna förändras i varje film, så Ripley förändras sig också. Från jätten så är hon ganska ordinär till en början, men växer, och i 2 är hon ju liksom kickass, som man brukar säga.
Och i 3 spår du ju helt.
Och i 4, nu har inte du sett den, men då är hon ju nästan, då har hon ju nästan förvandlats till en alien i sitt sätt att röra sig. Så hon genomgår verkligen en metamorfos genom filmserien.
Vi älskar henne.
Ja.
Ja, gud.
Nog med det, nu är ju Prometheus ute, och hur mycket har vi längtat efter den här filmen, och varför har vi gjort det? Vem tar ordet först av er?
Niklas.
Absolut. Nej, men det här ska ju då vara en film som på något sätt är en slags prequel då till första Alien-filmen, som liksom knyter an till händelserna som inleder första Alien-filmen. Man ska få reda på vad det är för typ av skepp som besättningen hittar. Och framförallt den här Space Jockeyn som är så omtalad. Den som de hittar i skeppet. Det är tänkt då att man ska få reda på vad det här är för typ. Och varför han är där han är någonstans. Och det är ju då Ridley Scott som gör även den här filmen. Precis som för över 30 år sedan. Så är han tillbaka nu här med science fiction. Och det är man ju ganska peppad på.
Ja! Ja, säger jag. Jag hatar ju Ridley Scott till exempel. Jag älskar ju Alien, jag tycker om Blade Runner. Men sen det han gjort efter det har ju bara i stort sett varit skit. Jag vet inte, Gladiator förstås är rätt så bra, men...
Ja, jag ska säga nu, ta det lugnt.
Ja, men vadå? Gladiator, vad har mer? Robin Hood kanske du tycker är bra.
Ja, oh, ja. Den...
Nej, men han, vad fan är han? Han är ju över 80 bast nu. Han är ju trött, så man kände typ lite så här, kände jag typ så här, shit, kan det här bli bra? Även fast det är han som liksom startade Alien-grejen och gjort Blade Runner liksom. Han kanske var lite senil eller någonting. Jag känner ju inte honom.
Nej, det är inte någon av oss, men vi litar på honom när han ska göra en science fiction igen.
Ja, och vi såg den nu för några dagar sedan, gjorde vi. Emilio, du såg med den igår till och med. Det är därför vi har väntat in den här inspelningen till, så alla har sett den och har fräscha åsikter och tankar om det. Vår recension kommer fungera så här. Vi tänkte prova på något nytt. Vi tänkte återberätta hela filmen från början till slut. Och så... Vi delar upp den i segment och så stannar vi vid en punkt, pratar lite om den, sen fortsätter vi. Och sen i slutet så gör vi en slags wrap-up.
Försöker liksom dissekera hela filmen som den utspelar sig på duken, mer eller mindre.
Jag tycker du får hålla det här, Emilio, faktiskt. Du har ju antecknat nu hur det kommer se ut. Nu gick Niklas iväg, men Niklas ska gå klär. Han kanske ska göra några mackor och börja käka framför micken, det är ju uppskattat.
Bra att ta sig en jäger. Men ska vi kicka igång då utan honom?
Ja, men nu kommer han med något att dricka. Det kanske blir någon slags ljudeffekt här när han drar igång den här.
Får man fråga vad det är för dricka?
Vill du veta det?
Jag vill veta.
Jag ska jag säga, det är du som ska dricka den.
Det är en Ronin. Jag känner att jag börjar dåsa till här i soffan med Tom.
Vi har redan trött ut honom. Hoppas vi inte har gjort det med våra lyssnare. lite tack.
Men vi börjar helt enkelt med öppningsscenen. Som sagt, det här kommer ju bara vara spoilers. Så att om ni inte har sett den så är ni dumma i huvudet om ni lyssnar på det här. Så alla som lyssnar på det här vet ju precis vad vi pratar om. Det är ju öppningsscenen där en stor, vit, väldigt muskulös...
Nu är du för snabbt, Emilio.
Va? Vill du prata om...
Ja, jag tycker det hör till. För här kommer redan några frågor. Öppningsscenen är, det är någon kamera som sitter på en helikopter och flyger över ett landskap. Skottland antar jag att det är.
Nej, det är Island.
Island är det?
Jag har varit där, jag vet.
Okej. Okay. Där var man nedskjuten på direkten. Island.
Underbart land.
Innan vi intresseras av den här första spacejockeyn, eller vad man ska säga, vad det är för någonting mänskliga, liknande varelsen, så ser man en skugga av ett stort skepp.
Ja.
Och man vet inte om det, eller jag vet inte, nu kommer det bara sånt som jag tänker, så får ni gärna säga hur det är, om ni vet hur det är. Om den är därför att den ska landa på jorden, eller för att den åker iväg?
Jag tror att den åker därifrån nu. Jag tror, alltså det är väl det skeppet man ser, alltså det är som sagt, det är landskapsbilder och sina skuggan, och sen möter vi den här vita karaktären som står och tittar upp på ett jättestort skepp. Som sen åker iväg. Jag tror att det är den skuggan liksom. Den har bara lämnat honom.
Eller så letar den efter honom, att han har flytt dit för att han kanske...
Precis, det är ju det som är de här två olika teorierna. För det han gör är, han dricker ju den här svarta vätskan som sen liksom löser upp honom. Och så faller han ihop i någon så här upplösningsstadium i vattnet. Och vi ser hur hans celler bryts ner och sen börjar byggas upp igen från liksom typ en molekylär nivå och skapar liksom en ny celldelning och nytt DNA.
Ja, och det är väl tanken du har, så människan kom till. Ett stort jävla fuck you till Darwins evolutionsteori.
Precis, men eftersom fast det säger ingenting om Darwins evolutionsteori. Den kanske liksom utvecklades. Han kanske också utvecklades till en amöba först, det vet jag inte.
Ja.
Knappast,
ja.
Men i alla fall så Det finns ju två liksom läger i den här teorin. En är ju att han är där för att skapa oss, för att de har skickat honom att skapa oss. Den andra teorin är ju att han har flytt och skapar oss liksom mot de andras vilja.
Ja.
Jag tror inte att det är the case, för att om vi tänker på liksom så här, det som händer efter, i nästa scen, är att de hittar de här grottmålningarna
Precis. Ja, men det är bra. Fortsätt vidare.
Ja, så att om det betyder ju, för att om han liksom bara åker dit och så löser han upp sig och det startar hela den här evolutionskedjan som sen leder till människor, då skulle vi människor aldrig ha upplevt eller liksom träffat den här personen som skapar oss. Vilket betyder att de måste ju komma tillbaka senare och presentera sig själva för de här grottmänniskorna och sagt att det är vi som är redan skapare. Så att de här grottmänniskorna sen gör grottmålningarna där de avgudar de här stora människorna och pekar mot stjärnorna. Om han bara hade skapat oss och så hade de stuckit, då hade ju vi aldrig vetat vem det var som skapade oss. Vi kunde därför aldrig ha gjort de här målningarna. Mm. Och om han flydde och skapade oss mot de andras vilja, då hade ju de liksom förstört oss för länge sedan.
Extremt krångligt låter det, och det är exakt vad filmen kan vara på sina platser, ja, också. Men jag tänker på de här målningarna då.
Mm.
För liksom, de som bor där, människorna på vår planet den tiden, de kan väl nästan ingenting om astronomi, eller de kan väl inom vår galax i sådana fall som max. Men liksom det som händer utanför, de har ingen koll hur liksom de här månarna och planeterna ligger in till varandra. Nej. Och då tänker jag, är det de som har ritat upp det till dem?
Och hur... Det måste de ha gjort, för det är ju som de sa i filmen, att liksom det här stjärnsystemet är för långt bort för att någon ska kunna ha sett det, liksom, även med bra teknologi.
Mm.
Men jag har bara en sån grej som jag stör mig på.
Ja, men det är därför det är där vi är här. Det är därför vi är här.
Nej, men som Niklas sa, liksom, att det är Island. Det här är en sån här grej med filmproduktion som är så här. De spelar in på Island, men sen i filmen så säger de vi är i Skottland. Varför kunde de inte bara sagt vi är på Island?
Men alltså, jag tror att första scenerna, när man ser att det är liksom, bilder från ovan över olika landskap och det här stora vattenfallet, det tror jag är Island. Sen...
Du menar att de är på en annan location?
Jag tror det. Och sen är de i Skottland. Det säger de ju att de är. Ja, det
känns ju väldigt grått och blött. Och...
Ja, när de är här inne i grottan, då säger de att de är i Skottland. Så...
Jag tror att det är något som Emilio säger där, att de har spelat in på Island men säger att det är Skottland. För liksom det, annars finns det ingen vits med öppningsscenen, att för nästa scen som kommer efter så växelklipper de ju till Naomi Rapace och hennes gäng när de håller på att göra sina utgrävningar. Och det är ju stort sett samma miljö.
Alltså den känns ju helt identisk.
Ja.
Men samtidigt så tänker jag också så här att det kan vara för att liksom sitta och analysera varför de är i ett visst land.
Men amerikanerna kan inte hålla reda på vad som är Grönland eller Island, eller?
Nej, men precis. Men jag tänker att liksom, om det är liksom ancient kulturer som har gjort de här målningarna, så jag tror inte det fanns ancient kulturer på Island. Det var väl liksom vi nordmänniskor som åkte dit och claimade den ön senare. Liksom.
Mm.
Men jag kan tänka mig att på Skottland fanns det säkert folk.
Okej.
Okay.
Så nu har de hittat den här målningen. Är vi klara med den?
Ja, men då är frågan, varför åkte de inte bara spela in på Skottland?
Ja, men vad fan vet jag?
Det var häftigare miljöer på Island, kanske.
Ja.
Men då borde de ha sagt det på Island. Skitsamma. Ja.
Grejen är ju att de här rymdvarelserna, ju med att de hittar ju ofantligt många olika målningar, grottmålningar runt om hela världen. De hittar ju typ från Maya-folket också. Och sådär. Så det är... Det är väl bara för att bevisa att de har varit liksom och hälsat på lite här och var på jorden.
Mm.
Kanske både på Island och på... Ja, inte nödvändigtvis på Island. Det kanske bara var att det var där som liksom livet startade. I och med att det är där han offrar sig själv. Men ska vi släppa det?
Ja, vi släpper det. Men samtidigt så styrker det den här teorin om att det var faktiskt de skapade oss med flit. För att om de har varit och hälsat på så där jävla mycket, så om de ville förstöra oss hade de gjort det för länge sedan.
Ja, skit i det här nu. Vi drar vidare. Vi drar vidare.
Vi är på gång.
Ny scen. Skeppet, ett stort som fan, åker förbi kameran. Det blir någon snygg sån där retroskrivning, ni vet, när man skriver på skrivmaskin. Det kommer liksom en datagrej upp, så här, crew, bla 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 bla. Så säger den. Destination. Då säger vi det här för mig. LV426.
LV223 heter
det. LV223 är det som är i Alien 1.
Nej.
Det är tvärtom.
Ja.
Det är högklassig produktion här på filmen, Niklas.
Men det ska erkännas att både jag och Tommy
Blandade ihop siffrorna.
Blandade ihop det lite. Vi satt och trodde hela filmen att det var planeten från första Alien som du spelades på. Jag vet inte, hur var det med dig, Emilio?
Jag trodde också det. Jag hade ingen koll på att de hade siffror, alltså liksom, alltså att, vad som hette vad liksom. Så jag antog bara att nu åker de till första Alien-planeten.
Ja, och vår för detta producent Arne Gleisner sa att det inte var så. Jag dumförklarade honom, så jag ber lite om ursäkt här nu.
Ja, det är väl samma sak här, men det var... Några snabba tryck på Google så...
Så var vi med matchen igen.
Det säger rätt så mycket hur mycket vi är, nördiga vi är och mejlar universumet.
Ja, men precis.
Men om vi skiter i det, så det känns jävligt retro här skeppet, tycker jag. Alltså det känns väldigt så gammal sci-fi film, fast ändå i alltså ny modern känsla.
Mm. Vi hoppar in i skeppet. Alla ligger i sån här, vad fan heter det? Ja, hypersömn var jag nära att säga här, men
ja. Mm. Men och så träffar vi en trevlig karaktär. Vem är det, Niklas?
Det är androiden David, spelad av Michael Fassbender.
Sjukt bra på basket.
Absolut.
Eller cykelbasket är han bra på.
Det är 3 poäng varje gång nu.
Det börjar med att man får ju se Fassbender knalla runt i skeppet för att fördriva tid, gör massor med saker. Läser av Naomi Rapaces drömmar, gör han. När hon var yngre och kunde prata bättre engelska.
Eller hur, vad
var det ska man inte hänga upp sig på så jävla mycket. Hon har, när man får reda på att hon har en slags kristen relation till sin far, kan man väl säga.
Och till sin science liksom.
Ja. För det är där, det är hela missionet går ut på liksom. De vill veta dess skapare.
Skapare, precis. Men så det är väl liksom, hon har någon så här religiös koppling till det liksom.
Mm. Bara håll oss kvar på Fassbender nu, Druid. Jag är besviken.
Det är inte jag.
Inte jag heller.
Han känns, om jag börjar då.
Mm.
Han känns alldeles för mycket druid för mig. Visst, jag kan köpa att det här är väl 40 år utspelar sig typ före Alien 1, tror jag. Så teknologin har väl utvecklats rejält under de 40 åren. Men ändå, det tyckte jag om, att han var nästan... karikatyr vad en droid är för någonting, att de ska vara så här, prata med monotom röst, sjukt stela, så här stone face. Jag nu jämför jag med de andra droiderna som Bishop och Ash, är det va?
Mm.
Ja, från Alien 1, som är så här sjukt mänskliga, så att man, att det blir som nästan en twist att de är droider, eller det blir ju det till och med.
Ja.
Vilket jag älskar, och här är det nästan så här. Men alla, för det första vet ju alla i crewet att han är droid. Så det blir ju ingen grej av det.
Nej. Men samtidigt så har vi ju Vix, liksom, är hon droid eller inte?
Vickers, alltså Charles Strons.
Vix har ingen halvblätt.
Ja, men ska vi återkomma till det?
Ja, det kan jag väl göra sen. Ja. Men alltså, jag tycker det är precis som du säger liksom, han är en tidig version. Och jag tycker han gör det perfekt liksom. Det känns verkligen som en äldre modell av liksom, Ash och Bishop. Samtidigt om man kollar på liksom, så androider som vi har nu liksom, om vi kollar på de senaste androiderna från Japan, så är ju de liksom 100 gånger värre än Fassbender liksom. Alla deras rörelser är ju liksom väldigt där, alltså,
strobiska
rörelser liksom. När han hittar någonting på golvet liksom, så böjer han sig ner väldigt såhär beräknat liksom.
Ja, men
först tycker jag inte man kollar på så här droider liksom, hur de ser ut nu, så är ju de ännu värre än det. Så det här känns ju som liksom, den naturliga utvecklingen av tekniken, att de har kommit ett steg, eller de har kommit 50 000 steg från vad vi är nu någonstans, men att de kommer gå ännu längre i senare modeller som Ash och Bishop.
Mm, men jag tycker jag köper inte det argumentet, för liksom, det är ju ändå ett annat universum det här. Så liksom, vad fan, det finns väl inga regler och gränser liksom, hur teknologin har gått. De kunde lika gärna skapa droider på 80-talet i det här universumet. Vad vet vi? Det betyder ingenting.
Jo, men det spelar ingen roll. Alltså, liksom, fan, det är inte så jävla jättelångt in i framtiden egentligen. Och visst, teknologi gör ju sjuka framsteg på kort tid. Men jag tycker ändå, det känns ju som den logiska utvecklingen att den första roboten är mindre perfekt än de nästkommande. Mm. Så att göra en robot... Liksom, de har ju bara 40 år på sig sen att utveckla teknologin vidare. Så att jag tycker det känns rätt plausible faktiskt.
Ja, men om jag jämför honom med Ash och Bishop, så tycker jag det är jättestor skillnad. Både hur de är karaktär, alltså, jag känner mig inte så intresserad av David faktiskt. För det känns som de lägger ut alla kort liksom på direkt vem han
är. Men det är som är grejen, det kommer ju senare liksom. När de introducerar honom så verkar han ju bara vara som okej, han är skeppsandroid. Men sen kommer det fram att han har ju liksom en egen agenda och kanske inte är så jävla mysig som han verkade.
Fast det fattar man rätt så snabbt tycker jag. Redan när han börjar läsa av någon med pass drömmar typ. Han känns jävligt mysko redan då.
Han är ju ascreepy.
Fast jag tycker att det som jag tycker att gör honom till den mest intressanta karaktären, det är att han, man vet aldrig riktigt var man har honom. Att han verkar förändras mellan god och ond. Och man vet inte riktigt om han har blivit som i typ, om vi jämför med typ 2001, den här filmen alltså, med den här HAL-datorn som har blivit liksom intelligent och börjar ha en egen agenda. Man vet ju aldrig riktigt om Fassbender, David.
Precis, och det är ju det som gör det så jävla creepy också. Man fattar liksom inte så här, verkar han ond nu eller är det bara för att han är en android och de aktar lite konstigt?
Liksom. Ja. Nej, men han är ju en kameleont
är väl. Att han är programmerad på liksom ett konstigt sätt, eller liksom är han verkligen? Det ökar ju liksom den här spänningen i början.
Och sen så, ja. Ja, och sen så det här med att han nämner att alla, ja, de har ju den här diskussionen om att vem som liksom har skapat människorna och varför skapade de oss. Och så frågar ju David, frågar någon så här, varför skapade ni mig? Och då säger han, Holloway säger, för att vi kunde. Och då blir han så otroligt besviken, David. Och man vet liksom inte om man sen liksom vill hämnas på...
Det bästa är vad han säger tillbaks till Logan.
Skulle du kunna tänka dig besvikelsen av att få höra det från din skapare?
Ja, men precis.
Och Holloway liksom skrattar bort det och bara, oh, you're so crazy. Mm. Liksom. Men han har ju rätt. Holloway är ju värsta douchen. Fan, jag hatar honom. Jag fattar inte hur... Liksom någon mina pass som verkar liksom asskön kan vara tillsammans med en sån jävla fitta.
Jag vet, han är väl rik.
Han är forskare. Han bor i ett tält på Island.
Men vi får reda på att det här är ett skepp också som är sponsrad av Wayland Corporation. Och inte Yutani har någonting med det här att göra. Som det har med de andra Alien-filmerna. Hur som helst så kommer ju Guy Pearce karaktär fram. Peter Wayland i någon slags hologram.
Horribelt sminkad skulle jag säga.
Ja,
nu... jätteläskigt ut. Det är ju fan värre än J. Edgar sminkningen.
Ja. Faktiskt, det, alltså, man börjar fråga sig varför skulle de ha
människa?
Varför skulle de ha en gammal, precis, en gammal människa hade varit så mycket lättare än att ta Guy Pearce och göra en totalt misslyckad typ så här apornas planet sminkning.
Precis, och det som förstör ännu mer är att jag såg ju inte att det var Guy Pearce, eller jag visste inte att Guy Pearce var med. Så jag satt ju bara och tänkte, vem fan är det där? Och det stör ju mig bara på liksom att istället för att bara ta en gammal person som inte har någon aning om det här, köper att det är Wayland, så sitter jag nu här och tänker, okej, vem är det under masken?
Jag tänkte så här, när det är öppningsscenen så åker ju Naomi Rapace namn upp först. Mm. Och sen kommer Guy Pearce namn.
Är det inte Michael Fassbender?
Jo, Fassbender är först, förlåt. Och sen kommer Guy Pearce. Mm. Då är han ju topp tre där. När vi hoppar in i skeppet och den här hologrammet kommer, då säger de ju att Wayland dog för x antal år sedan, 2 år sedan eller någonting sådär. Eller han säger att han är säkert död.
Ja, jag är död så länge.
Jag får med att Peronska kan säga att han har gått bort eller någonting sådär.
Jag tror att han säger, om ni ser det här meddelandet så betyder det att jag är död.
Ja, när ni ser det här med den,
precis, precis. Och då tänker jag så här, bullshit. Bullshit. Ja. För du har fan ett namn som är så här, tredje plats på öppningsscenen. Du kommer vara med mer. Här ligger någonting i görningen.
Ja, men igen, jag fattar inte att det var han. För jag hade ju sett liksom hans namn flasha förbi. Och sen hade jag ju glömt bort att han var med i den här filmen.
Ja.
Jag kände att jag började ana någonting när de var inne i Vickers rum och hittade den här jätteavancerade medlabbet, och det var liksom den var anpassad för en man. Och varför har hon en medpad i sitt rum som är anpassad för en man?
Fast det är ju inte veta att den var anpassad för en man då.
Nej, det kanske var vi...
Det tar vi senare. Ja.
Men grejen är, när han gick in, när Fassbender gick in i ett rum och man ser honom prata med någon, men man får inte se vem.
Då precis, var det, okay, då var det såklart, tycker jag.
Så det var ju lite, det var lite löjligt.
Mm. Och karaktärerna...
Om vi bara pratade om den här första scenen också, där vi introducerade David, så vi också introducerade skeppet. Vi får ju en liten virtuell tur, liksom, att så här ser det ut i cockpiten, så här liksom. Jag måste säga att estetiskt så är den här filmen sjukt snygg.
Ja, verkligen.
Väldigt så här modern retro.
Ja, interiören är ju, det påminner väldigt mycket om Alien 1-skeppet, det är lite sterila och...
Precis, och väldigt mycket, alltså i deras teknologi, som deras radar och sådär, känns ju väldigt, väldigt retro. Att de här kartorna som byggs upp av liksom gröna prickar, det kändes väldigt så här Alien.
Men sen då vaknar alla upp och så sätter de sig... Och börja käka runt ett sånt här runt bord som påminner väldigt mycket om det här bordet de har i Alien 1. Och då tänker jag, fy fan vad coolt, nu händer det. För i Alien 1 och Alien 2, en av de bästa scenerna som finns där är ju när de sitter och käkar tillsammans och sitter och snackar och gabbar med varandra. Det som händer är att vi intresseras av någon slags, jag trodde att han var, jag kollade upp var han kom från England, men, någon slags, men han var Nya Zeeländare, tror jag att han var. En slags mohawk-han och massor med tatueringar på huvudet. Och är bara allmänt jävla otrevlig mot någon snubbe som vill bli kompis med honom. Och sen försvinner den scenen. Superbesviken vart jag. Jag vill mer ha att de sitter runt bordet och sitter och snackar med varandra och sitter och käkar så här space food.
Ja, men grejen är, alltså, jag tycker också att den scenen var jättekonstig på det sättet att den liksom, alltså, de heter ju Fifield och Milburn, de här två karaktärerna som introduceras för då. Fifield med mohawken och Milburn är lite glada, tjocka killen. Men alltså det känns liksom så krystade.
De här kommer dö, känner man.
Ja, men precis. Och men det grejen är att alla... Typ som så här, alltså Milburn kommer fram och liksom så här säger hej, vad trevligt, typ så här. Och så säger Firefield typ så här, bara, jag är här för att tjäna pengar. Jag är inte här för att vara din kompis. Fattar du? Och man bara, okej, han är den karaktären.
Och då börjar man tänka så här också. Karaktären.
Liksom sen efteråt, sen verkar det liksom så här rätt skön.
Men förlåt, men bara lite snabbt här. Varför har inte crewet blivit introducerat till varandra innan? Inte det jättekonstigt också vilka du ska åka med, utan det är typ så här, de bara stoppar ner dem i den här sömnen och sen liksom så här, 2 år senare så väcker de dem och så är det typ så här, förresten, ni ska jobba med de här.
Ja. Men jag tycker också att det är så här, folk har ju klagat väldigt mycket tydligen på de här bikaraktärerna. Och jag måste säga att jag tycker inte att det var så jävla hemskt med tanke på hur liten roll de faktiskt har allihopa. De enda liksom bikaraktärerna som är med är ju typ Clyfield och Milburn, och de blir ju av med rätt fort.
Jag måste bara påpeka det här med att i och med att de inte känner varandra på skeppet, min tolkning av det hela är väl att det här uppdraget är så pass viktigt slash hemligt att de här har liksom blivit handplockade men inte fått reda på vad det är för någonting, för att de inte ska liksom läcka ut det till fel personer, till kanske konkurrerande företag.
Ja, det är mycket möjligt.
Men bara en liten brief i början innan man går in och lägger sig, alltså. Alltså bara 5 timmar innan du åker iväg liksom.
Mingel.
Ja, men precis.
Men jag kommer att tänka på i Aliens, marinsoldaterna vet ju inte vem Ripley är när de vaknar. Jag tänkte att det är något liknande, att de liksom, de kanske har mellanlandat på något sätt och stoppat in de här olika personerna.
Nej.
Men varför vet inte marinsoldaterna vilken Ripley är då?
Men Ripley, du tänker på Aliens nu?
Ja,
Ripley kom ju i sista sekunden ju. Hon vill inte ens följa med på det här missionet ju. Hon blir ju uppväckt av han den här, och vad heter han? Nu glömmer bort, men han som jobbar för Wayland.
Burke,
precis. Damn it, Burke! och bara kastas in liksom.
Jag stör mig mest på att de här forskarna, att de är så otroligt unga. Jag vet, jag kan inte riktigt... Men det är klart, det måste ju se lite sexigt ut också. Men jag känner att...
Ja, jag skulle ju hellre tagit en gammal skäggig professor. Jag hade ju litat mer på honom.
Ja, att liksom bossa över det här uppdraget.
Ja, men de ser så jävla snygga ut. Som du säger, sexiga. Man vill ha de här som saknar lite hår på sidorna, som mig liksom. Och, ja, att det, man ska vara lite så här social missanpassad.
Ja.
Men får jag bara gå tillbaka till den här matscenen bara snabbt. Som, jag hoppas på en extended version. Det kommer. Jag har hört att de har klippt bort 40 minuter av filmen. Så det kommer ju lätt. Men då hoppas jag att, för jag såg ju på deras bord, det var ju bara lite i bakgrunden. Märkte ni att det var en slags kaiten sushi, vad heter det, rullband sushi liknande?
Ja, det lite så här.
Att maten åkte runt. Och det vill jag ha. Så det vill jag sitta och, när de sitter och käkar där i sin space food och snackar massor med skit med varandra.
Fast jag kan tänka mig, alltså, en extended cut, skulle det tillföra så mycket med tanke på hur stolpig dialogen är mellan då till exempel Fifield och Milburn. Den är ju ganska, den känns inte så rafflande. Jag vet inte, det skulle längre scener, jag tror det bara skulle bli tjatigt.
Men jag skulle bara sätta ut dialogen och inte bara titta på interiören, titta på det här rullbandssushit och se vad de trycker i sig.
Okej.
Det är det som är,
det kanske kommer en sån där knivscen när David visar upp vad han kan göra med händerna, typ så. What?
Det är ju liksom grejen också liksom, alltså den är ju sjukt snygg, alltså bildmässigt, men sen kanske det läker lite i liksom bra konversationer och sådär. Och den svarar ju på massa frågor med fler frågor, vilket är sjukt irriterande. Och jag hoppas ju på att liksom att den extended versionen, kanske man får lite mer svar i alla fall på saker. För att du får ju veta egentligen i princip det du har undrat över. Men nu undrar du ju ännu fler grejer än vad du gjorde från början.
Ja, det där kommer ju fram till slutet med Emilio.
Skitsamma, ja. Men som vi sa så märker vi i alla fall att David verkar ha en liten agenda här.
Ja, nu landar de på månen. Så, nu går vi vidare. Och de sätter på sig sina Spider-Man suits och någon sån där fishbowl liknande där man har sina så här guldfiskar i.
Coola dräkter måste jag säga.
Ja, lite Spindelmannen, men jag gillar dem.
Det är dyka,
jag gillar en lite så här skön scen där de sätter sina bilar och deras hjälmar slår ihop med varandra för att de är så jävla stora.
Älskar de här beach buggy liknande bilarna de har.
Ja, alltså som Mongoose från Halo.
Ja.
Och den stora bilen för ju tankarna till Aliens 2, tycker jag. Den här
liksom,
attack. Ja, då pumpar adrenalinet.
Verkligen.
När de ger sig av, tycker jag.
Och hittills så här långt tycker jag filmen är verkligen skitbra. Lite skitdialoger hit och dit, men själva uppbyggnaden för vad som kommer. För den tar ju sin tid på sig, det gör den verkligen. Nu kanske vi är liksom 45 minuter in i filmen. Har jag fel? 40 minuter kanske.
Det är svårt att...
Ja, plus minus. Men den har tagit sin tid på sig och jag gillar det, att den vågar göra det. Vad händer nu då? De åker de in till den här pyramiden.
Ja, precis. De har hittat den här kupolen och så åker de dit och så börjar de mäta och de märker att den är jättestor.
Ja, där, vänta, nu fan, ta det lugnt nu här.
Ja, men fan, jag kan inte stå hur mycket.
Nej, men jag älskar equipment, jag älskar gadgets. Och de här bollarna som man kastar upp i luften som liksom så här scannar av alla gånger. Uff! Sen börjar han yla. Och då tänker jag, uff!
Massa spela nu.
Ja, alltså, åh! Bitch, please!
Liksom man märker att David inte är en av dem. För att liksom... han har ju pluggat deras språk, eller nu som sagt han har försökt, han har ju analyserat alla språk på jorden och typ dragit tillbaka dem till sin basic nivå för att kunna försöka kommunicera med varandra. Men som sagt, det vet ju ni har ju sett film. Så när de sen hittar den här dörren och han börjar trycka på knappar, då vet man ju redan att han är inte på deras lag.
Nej.
För att han är ju inte dum, han är ju en robot liksom, han är där för, han ska ju egentligen ta order av de här. Ändå så agerar han på ett eget sätt liksom. När han börjar läsa den här texten, han säger inte någonting till någon annan, utan han börjar trycka på knappar och aktivera det här hologram meddelandet liksom.
Här börjar man ju tänka att han kanske har tagit ett eget medvetande på något sätt.
Precis. Ja.
Det är liksom, tanken finns där hela tiden liksom, och kittlar så här, att man vet precis inte riktigt var man har honom. Och det tycker precis jag att det är liksom, spänningen lever genom hela filmen tycker jag.
Med samma sak när de har följt efter det här meddelandet och de hittar det här liken liksom, vid den här dörren. Och liksom, de bara, kan du läsa det här? Han bara, kanske. Och så börjar han klättra upp och så börjar han trycka på grejer. Och de bara, nej men öppna inte dörren. Och han bara, oops, sorry. Liksom.
Ja. Ja,
det här liket också
han,
de kollar ju hur länge det har varit dött.
2000 år.
Någon som säger fuck you till kristendomen här kanske, hur den startades eller någonting.
Ja, jag har också läst den teorin att det då skulle vara att de här space jockey eller ingenjörerna som de kallas, att typ för 2000 år sedan så begav de sig då till jorden och såg att kristendomen började ta fart och att de inte riktigt, ingenjörerna dyrkades inte på samma sätt lika länge. Och nu känner de att nu börjar människan bli farlig, att det är nu det är dags att sätta stopp med de här biokemiska stridsmedlen.
Men vad fan, när de inte bara åker ner och säger nej, vi är Gud.
Ja, men jag tror
det
inte att...
Vad fan.
Människan
jag
har ju...
Vi hade ju fan trott på det.
Ja, jag vet inte. Nu har de ju Jesus en stark karaktär.
Som de kan döda, stark. Liksom. Sådär.
Ja, men det är väl det de ska göra, liksom. De ska ju... De är ju på väg att förstöra.
Ofta de skapar ett biologiskt vapen för att döda Jesus, liksom.
Nej, jag tror de har ledsnat.
De åker dit med så här 8 xenomorphs i så här koppel och så här bussar de dem på Jesus.
Ja.
Och sen bara, ser vad vi kan göra. Och sen åker de hem igen, liksom.
Fast det är ju inte xenomorphs då.
Nej, det är ju sant.
Det är ju den här Black Goo, eller vad det är för någonting. Det är någon slags, liksom, atomvapen som de ska detonera. Men det är ju bara en teori. Man vet ju inte riktigt exakt.
Fast man vet väl att de är på väg mot jorden för att utrota mänskligheten.
Ja, precis. Men att de inte kommer dit för att det är något som går snett innan.
Mm.
Ja.
De här karaktärerna, Fifield eller vad fan de heter.
Fifield och Milburn.
Kickar ur.
Det störde jag mig på, för de känns så sjukt oseriösa att, i den här expeditionen, att de bara vi står inför någon, liksom, mänsklighetens största upptäckt, men de bara vi drar oss tillbaka till skeppet.
Hur han flippar. Alltså Fifield, när de hittar den här kroppen och de bara vi måste, han bara nej, nu drar jag. De bara ursäkta, så här, lugna ner dig, och han bara nej, det ligger ett jättestort död kropp där och jag är ingen expert på döda kroppar.
Ja. Var det någon som köpte att han var geolog? Jag tyckte inte att han kändes som en huligan.
Ja, väldigt punkig av sig, kändes han.
Ja. Men alltså, när de går ifrån skeppet så säger han inte så bara I'm head of security. I'm supposed to make sure everyone comes back alive. Och jag har en fucking flamethrower med mig.
Var det han som sa det?
Var det inte han?
Jag tror inte det var det.
Jo.
Vem fan var det annars? Det var ingen annan där.
Men varför skulle geologen vara, liksom, säkerhets... Så jag tror inte att det var han. Jag tror att det var någon av de här statisterna, eller vad man säger, som bara är med på skeppet för att de ska dö.
De var ju kaptens under... Du tänkte på den här koreanen som han säkert och den andra killen.
Ja, jag tänkte inte just på dem. Det fanns ju fler människor på skeppet.
Ja, kanske fanns.
Det fanns typ 3-4 till som strök med lite längre fram. Men det kom vi till.
Men vad fan, om du kollar på vilka som var i...
Det är ju 17 personer på skeppet. Det är 17 personer på skeppet.
Men om du kollar på vilka som var inne i de här gångarna och gick runt, så var det ju Fifield och Milburn, de stack. Sen var det ju bara hon, den där läkaren, Shaw, Holloway och David kvar.
Liksom. Ja, stämmer.
Men han så kanske inte följde med i och med att den här säkerhetsgubben inte ville följa med. Fast det känns som att vi...
Men ofta säkerhetskillen är den som inte följer med in.
Ja, men de säger att vi behöver inga vapen eftersom det här är en forskarexpedition.
Nej, precis. Och där lämnar det Fifield sitt vapen. Alltså, jag menar, det är inte som att den där killen stannade...
Vi får se om den här. Vi kommer bara tjafsa fram och tillbaks, liksom. Ni som lyssnar får gärna mejla in om ni vet svaret. Jag kommer faktiskt inte ihåg, om jag ska vara ärlig.
Det är samma. De kommer in i ett sådant rum där det är massa krukor som ser precis ut som äggen från ettan.
Nej.
Nej,
väl inte. Det där är väl bara så här, behållare som de har för sitt
Jo, men jag menar, liksom, vi ska ju tänka på äggen från ettan. Alltså, det är ett stort rum med så saker utplacerade.
Känslan är ju detsamma.
Ja, precis. Jag menar inte att de ser ut, liksom, visuellt, så att jag menar bara att de ser ut som äggen.
Ja.
Vi kommer in i ett okänt miljö och det är massa grejer på golvet.
Ja, ser ut som det är någon fuffest där inne i alla fall.
Ja, precis. Ja. Vi vet ju vad som hände förra gången, det var något sånt upplägg, liksom. Mm.
Och mer hinner de inte tänka så, för det är en stor jävla fet storm som är på väg in. Och det här är väl första actionscenen kommer när de ska ta sig ut från den här pyramiden till skeppet då. Samtidigt så får man ju veta på att de här två idioterna har tappat bort sig. Vilket jag stör mig så...
Varför ringer de inte bara in? Varför ringer de efter typ så här?
Ja, jag undrar det också. De måste väl ha någon slags intercom-kontakt med varandra.
Ja.
Och det är liksom... Det känns som de springer runt i cirklar, liksom. Och vad fan, för först är det den här killen som tar på sig det här scanning-grejen, liksom. Han skulle liksom kunna hitta det. Plus att de har ju kartor på sig på de här... Någon slags armpad liknande sak. Alltså, jag vet inte, jag köper inte det där så jävla lätt att de tappar bort sig plötsligt.
De hade ju ringt direkt och sagt, hörni grabbar, vi sa att vi skulle dra, men vi har börjat gå runt i cirklar, vart är ni någonstans? Vi hittar inte ut, liksom.
Ja.
Alltså, de hade ju inte gått runt där i 2 timmar och sen sagt, Förresten, vi kanske ska ringa till skeppet.
Jag fattar att man måste avrätta dem, det hade jag också gjort. Men jag hade gjort det på ett annorlunda sätt. Att de kanske hade snubblat på någonting på vägen eller någonting sånt där. Istället så tappar de bort sig. Och medan det annat crewet klarar sig helt skillnad tillbaka till skeppet. Och då kommer de tillbaka, de här två nissarna, till där det här stora huvudet är. Där de har alla de här behållarna. Och nu börjar det. Det är någonting som rör sig i vattnet. Eller vad det är för någonting. Olja kanske.
Ja, någonting som det verkar som att...
det är en alien, det vet man ju. Ja. Liksom, det är någonting som rör sig. Det är någonting inte från deras planet. Klart som fan att den här idioten... Det här köper jag inte heller.
Nej, eller hur?
Ska börja ta på den. Och den börjar fräsa. Och man märker att den blir svinförbannad. Han vet inte vad det är för någonting. Vad han är kapabel att göra.
Den är glad. Hej. Man bara nej.
Ja, han behandlar det som om det vore en kattunge.
Ja, han bara vad fan är ditt problem liksom. För det första ser du som en kuk.
Jaha, okej.
Men man märker ju, den är skitförbannad. Plus att det är på en annan planet som du aldrig har någon aning om liksom, hur deras liksom, varelser ser ut.
Men han sätter ju sitt crew i fara på direkten.
Ja, eller hur? Alltså, ja. Idiot.
Niklas.
Ja, det känns som att...
Du älskar ju den här filmen, du ska ju säga emot mig.
Just där har jag väl inte så mycket att säga om. Mer än att kanske inte det bästa liksom, ihopsatta teamet för den här expeditionen.
Nej, men man köper inte deras handlingar, jag gör inte det. Jag tycker det är
inte de där två i alla fall.
Nej.
Men där fattar vi i alla fall liksom att det är första inkarnationen av liksom facehuggers. När den liksom hoppar på honom och så här sätter sig runt hans arm. Och liksom, ju mer de försöker ta bort den desto hårdare blir det.
Jävligt, liksom... det är förstås jävligt cool scen. Alltså bara det när den liksom bryter av. Det känns. Hans ben börjar knaka i armen och liksom den vrids bakåt. Samtidigt som den här andra snubben ska försöka skära av. Det tycker jag förstås rätt så bra. För man vet att när man börjar skära i den så börjar man tänka så här: nej, 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 nej. Ja, nu kommer det säkert den här syran ut som finns i alla Alien-filmer. Vilket det gör som man får på hjälmen. Men vad fan, det visste ju inte de... Det kan jag köpa liksom. Det såklart handlar snabbt. Men jag tyckte om just den biten i den scenen med allting annat runt omkring. Det var ju bara idiotiskt.
Men i alla fall, nu har vi startat liksom den här alien-plagen. Så det känns ju bra, nu börjar filmen komma någon vart.
Ja.
Vart vill vi hoppa nu?
Du har sagt Davids agenda.
Ja, ska vi prata om det som liksom att han tog ju med sig liksom sån här behållare utan att säga någonting till de andra.
Just det.
Precis, och så börjar han undersöka den. Och det är ju någon sån svart vätska i den. Han hittar behållare i behållaren med sån här svart vätska som han sen fufflar in i Holloways dricka under den här berömda scenen vi pratade om nyss, om där han blir besviken på Holloways svar. Och då tänker man, vilken jävla läskig android. Och så, ja, men då får vi ju bekräftat att han är inte en lagspelare.
Nej.
Han är ju sjukt läskig och beräknande som han är en android.
Och sen börjar alla ha sex på skeppet.
Precis. Och när vi märker sen att de åker ju tillbaka och letar efter de här två som gick vilse sen. Och då börjar ju Holloway bli riktigt sjuk. Så de åker tillbaka till skeppet. Vad heter de? Vickers dödar honom, vilket jag tycker är jävligt nice.
Underbar scen tycker jag. När hon bara avrättar honom iskallt. Precis. Framför alla.
Även det här är ju en parallell till första Alien. Det är ju små blinkningar hela tiden till första Alien-filmen när Ripley inte vill släppa ombord Kane då, eftersom han har fått en facehugger på sig. Det här är nog liknande scen. Att hon ska vara någon slags... jag försöker tänka lite klart här att vi kan inte ha någon som kan smitta hela besättningen. Och, så hon agerar väl ganska som de flesta skulle göra.
Men frågan är liksom, det här svarta som han drack, är det samma sak som snubben i början också drack och som det här huvudet sprängdes av?
Det ser ju ut att vara samma typ av sörja, fast det är väl inget liksom som...
Och liksom de ser ut att bli så samma, alltså, så att de får så svarta ådror och... Liksom...
Ja, men det är väl samma skit, det var, som jag fattar det som.
Men då måste det ju vara liksom att det han drack i början var det som aliensen föddes ur. Så varför finns det inte aliens på jorden? Om det är det de föddes ur, liksom, den här svarta geggan som de hittade i rummet som börjar läcka ur.
Alien föds väl inte ur den här svarta läckan, utan det är väl han som smittar av det via sina DNA. Alltså när han har sex med Naomi Rapace och gör henne gravid.
Jo, nej, men jag menar de facehuggersna som föddes i
rymdskeppet,
i grottan, den som hoppade på Milburn.
Fast där vet man
de
inte vad
de föddes ju ur geggan liksom. Nej, det kanske de inte gjorde, för när de gick in där så var det ju redan maskade i jorden.
Precis.
Sant.
Så det har påverkats av det.
Sant. Okej, ja men bra, men då behöver det inte vara någon koppling mellan det svarta och aliensarna.
Nej.
Förutom att, jo, vi vet ju att eftersom han blev infekterad och sen hade sex med Rapace så föddes ju en alien från det sättet. Så då måste det ju vara en koppling.
Nu börjar Niklas bli uttråkad här, vi fortsätter.
Ja men skitsamma, hon blir gravid.
Han börjar bläddra i massor med saker. Hur går det med ditt papper, Niklas?
Ja, det kopplar jag in när jag behöver. Jag ska spela mina kort.
Okej. Okay.
Gravid, David märker det.
Ja, och man märker att hon
vill att göra någonting åt det. Han verkar vilja att hon ska vara gravid och ta med det till jorden.
Och man märker att bara en dag efter det här sammanlaget så är man liksom typ i tredje månaden eller någonting sådär. Det går extremt snabbt.
Ja.
Precis som så, det gör i Alien-filmerna.
Och gör en abort på sig själv, vilket tycker man jävligt cool scen.
Ja, den var sjukt cool.
Ja. Det var cool och konstigt att de har den här medpodden som bara är för män.
I ett rum för en tjej.
Men det måste ju ha någonting att göra med att Peter Weyland är ombord på skeppet. Och att han på något sätt ska rädda honom sen.
Men verkligen, det fattar jag också. Men när man konstruerar en sån här medpodd, är det så svårt liksom att bara trycka in några extra saker liksom så här att den blir... Både för kvinnor och för män.
Ja, men precis. Men samma sak att, som att om det, om... bara, nej, vi kan inte göra operationer på tjejer. Hon bara, jag vill göra en abort. Och de bara, nej, eller så kejsarsnitt. De bara, nej, vi kan inte göra det. Hon bara, okej, okay, kan ni operera ut saker ur magen? Ja, det kan vi göra.
Det är lite samma grej.
Okej, okay, stop arguing semantics.
men liksom, vad fan, de är ju ett crew och de vet ju inte vad som kan hända. Varför bara installerar de inte bara en sån här medpod som är liksom... unisex.
Ja men precis, alltså, jag tror verkligen inte om det är så där jävla högteknologiskt, så jag tror inte att den, nej. Du måste ha testosteron för att
tjej med podden är rosa. Men jag vet inte, jag tyckte det var också så här konstigt. Det var ju bara för att det skulle bara bli lite så här tension.
Ja precis, kommer hon hinna liksom.
Ja precis, att det skulle krånga på väg. Men det är också sånt här, jag tycker så här.
Men det var jävligt snyggt.
Ja, scenen var ju skitbra, men det är också sådär, man kanske kan lösa det på ett annat sätt, tyckte jag.
Nej, jag tycker det var tufft.
Ja, men...
Hur skulle du ha löst det, Tommy?
Nej, men vad fan, nu är ju inte... Nu, men vad fan, ge mig 10 miljoner då. Låt mig vara lite manusförfattare för Prometheus. Så hade jag kunnat ta 2 dagar på mig och fixa det säkert.
Du hade styrt upp manuset.
Ja, just den scenen hade jag bara hoppat in i 2 dagar som sagt. Och sen hade de skickat en faktura upp till mig på några miljoner. Okay. Det är väl så mycket man får betalt där borta, antar jag.
Ja, förmodligen.
Jag har gjort tunnelbanan säsong 2.
Det är samma skit.
Vi fortsätter då. Sjukt bra scen i alla fall när hon får ut den här... Alien är det väl? Någon slags facehugger?
Det är någon tidig version av en facehugger som sen återkommer, men vi kan ju vänta tills... Mm.
Stämpla ihop sin mage med häftstift, springer runt och så upptäcker man att Weyland är ombord.
Ja,
och nu, inte som jättetwist faktiskt.
Nej, och det är väl nu jag känner, jag, fram till det här ögonblicket har jag verkligen gillat filmen rakt... Jag har inte direkt några klagomål. Men det är nu det börjar slira lite, känner jag. Och vi har ju redan tagit upp det här med varför sminka Guy Pearce till en gammal gubbe. Det ser för jäkligt ut.
Sen är det liksom när de försöker lägga en twist på en twist också. Som det bara blir så jävla löjligt. Liksom att man bara, åh nej! Han var ombord! Och så ska man bli så här liksom överraskad av det. Och sen kommer liksom Vickers in och bara...
Father.
Och så blir det jättelång paus och bara father. Men det var ju ingen som inte visste att de skulle säga det.
Nej,
det var lite gäspningar i biosalongen.
Jag tog mig för pannan.
Ja, det var riktigt löjligt.
Och onödigt.
Ja.
Och då vill jag han tillbaks till...
Ja, det finns ju en space jockey som lever i ett av de här rymdskeppen.
Just det, som och, David upptäcker.
Precis, och nu vill ju Peter Weyland vill ju prata med honom för att han vill på något sätt komma åt det här evigt liv. För han har ju bara någon dag kvar att leva. Så nu ska de åka dit och prata med honom.
Han får ju supercool utrustning som man kan gå i.
det måste ta jävligt lång tid för honom att ta sig dit. För det, han styltar ju sig fram på några kryckor och det ser fjäkla stelt ut.
Kan David bära honom?
Ja, det borde man kunna göra. De kan väl hjälpas åt att bära honom så de kommer dit lite fortare. Hur som helst, de kommer dit. Elisabeth Shaw har repat sig och följer med också.
Varför tar de med henne egentligen?
Jag tror hon följer med på eget initiativ.
Ja, jag tror inte hon blir bjuden.
Jo, men varför vill de att hon ska följa med? För de vet ju redan här nu att hon är ett hot mot dem.
Men på vilket sätt är hon ett hot?
Nej, men hon håller ju inte dugg med vad de är där för. Liksom. Vad fan, om jag hade varit hennes liksom, kläder så hade jag kunnat känna mig bedragen.
Jag tror inte att det är någon annan än David som faktiskt vet vad som har hänt henne.
Det där är också jävla konstigt egentligen. För jag backa tillbaka lite snabbt. För hon lägger sig på en brits och då ska de, vad fan ska de göra? De ska söva ner henne eller någonting. Och sen operera ut henne. Och hon lyckas ta sig därifrån. Och så springer hon till den här medpodden. Men det är ingen som springer efter. Nej, utan hon ligger där typ såhär. Den scenen håller ju på rätt så länge hon ska operera sig själv. Och då tänker jag såhär, vad fan händer med de där andra två doktorerna som ska operera henne? Var är de någonstans? Sitter de så här? Nej.
Eller operera, de skulle ju bara lägga in i kryosömningen.
Ja, just det skulle jag vara. Men vad fan, är det ingen som åker dra dit och stoppa henne eller någonting? Så det händer ju ingenting liksom. Sen när hon vaknar upp där liksom, då är det så här: jaha, vad har du varit någonstans, Tja? Alltså det är väldigt, väldigt konstigt väldigt här bra. Faktiskt.
Men jag älskar ju Davids one-liner. I didn't know you had it in you. Sorry, bad choice of words.
Ja.
Underbar. Då smörker jag lite åt dem.
Ja.
Vid det här laget har Tommy tappat intresset.
Ja, och Donny Glaze börjar titta på mobilen.
Han tittade redan under förtexterna.
jag kollade faktiskt också här liksom, och försökte räkna ut hur mycket tid det var kvar.
Jag tittade faktiskt inte på klockan en enda gång i den här filmen.
Nej, jag stänger alltid av mobilen så jag har ingen.
Okej.
Jag menar, ja, det gör jag också.
Ja. Jag tyckte att 2 timmar gick väldigt fort. Jag gillade att de höll rätt.
Det här kan vi ta i slutet.
Det var stadigt.
Vi fortsätter då. Var var vi någonstans? Just det, nu ska de hitta den här sista spacejockeyn för att Weyland ska fråga ut honom var han kom ifrån.
Det här är intressant för man vet ju inte vad David säger när han pratar med spacejockeyn. Och att spacejockeyn reagerar som den gör. Vet man inte heller riktigt vad det är han har sagt.
Precis. För det blir jävla massor med tjafs.
Det måste ju vara värsta chocken för spacejockeyn egentligen. Alltså om han är på väg till jorden för att förstöra oss. Och så går han och lägger sig. Och så vaknar han och så helt plötsligt är vi där. Det är vi som väcker honom. Vad fan tänker han? Han bara, oh.
Jag tror inte han tänker så mycket.
Nej, men, alltså, nej men allvarligt, det skulle ju vara jättekonstigt. Mm. För honom. Liksom, han har gått och lagt sig för att han ska åka till jorden. Mm. Vaknar upp, han är fortfarande på sitt skepp. Och det står en massa människor där och pratar med honom. Mm. På hans språk.
Ja. Här får vi också se för andra gången. Vi glömde det lite, hoppa över. Men vi kan ta det nu också. Den här cockpiten.
Mm. Som vi såg i ettan.
Precis. Här börjar jag tänka i liksom, aspekter. Alltså storleksordning. För när man ser den första gången i ettan. De klättrar runt i den. När de är precis bredvid den. Alltså den är ju svinstor till dem. Till och med den här spacejockeyn som sitter där i säkert typ såhär.
Det rummet är ju större också.
Vad sa du?
Det rummet är ju större också. Det är ju enormt i ettan.
Ja, men det är ju ett annat skepp. Så det kan jag ju köpa sådär. Men det är väl samma ras ändå. Med, liksom de här engineers liksom.
Ja, de känns jättestor.
För den är Alien 1 är ju sepestor. Alltså det finns ju en bild på internet. Om man bara söker på den där spacejockeyn till exempel. Alltså när någon av de här... Nu kommer jag inte ihåg vem det är som går till planeten och undersöker, men när de står bredvid spacejockeyn, alltså den är ju 4 gånger större än dem.
Ja, den är sjukt stor.
Och nu helt plötsligt blir den liksom, inte mänsklig storlek, men...
En stor människa.
En stor människa, precis.
Jag kollar på den här bilden av spacejockeyn, hans arm är ju typ som en människa.
Niklas har inte lyssnat på det här.
Nej, nu tänker jag på... Vad sa du? Klockan är sen här.
Spacejockeyn känns mindre i Prometheus än vad den gör i Alien.
Ja, Jag kollar på bilden här nu som vi pratade om nyss. Och då är hans arm.
I Alien när de besöker den här cockpiten som är ju så sjukt stor ju.
Ja.
Ja. Och nu är den inte så jävla stor när de är där.
Men är inte Spacejocken i Alien 1, har inte den hela utrustningen på sig? Den har ju hjälm och allting.
Jo, men den blir ju hög och liksom, alltså, den blir ju nästan 10 gånger större än människan. Nu är de ju mest bara så här 2 meter och helt vältränade.
10 gånger större än en människa.
Ja,
men allvarligt, kolla på bilden, Niklas. Så...
Ja, det här blir bra radio.
Ja, jättebra radio. Nej, men allvarligt.
Alltså, vad ska man söka på, Emilio?
Så... Jag skickar länken nu. Du kan ju bara söka på Space Jockey så kommer den där bilden upp direkt. Det är första bilden, liksom.
Mm.
Om du kollar på det, alltså hans arm är ju stor som en människa.
Ja, nu inspekterar Niklas bilden här. Nu kommer någon så här...
Men kan man få se en bild på hur den ser ut i Prometheus som man kan jämföra?
Ja, men du vet väl själv hur stora de är. Alltså, du ser ju armen här.
Ja, här är armen precis. Ja.
Du har ju en hand och så har du liksom.
Men det här hör ju till
sätet, det fattar jag också. Men du ser, alltså det här är ju ändå, alltså här har du ju, det här är ju svindålig radio, men gå in googla på, vad googlar du på, Emilio?
Space Jockey.
Ja, Space Jockey. Ja, så får du från Alien 1 på direkten.
Här har ni, om man googlar Space Jockey Prometheus får man till och med upp en bild där de jämför den gamla och den nya. Alltså en sån här kompositbild med båda i en. Jag kan länka till den här också. Det är en jättebra radio. Men där har ni liksom en delad bild. Över halvan är Prometheus, under halvan är Alien. Han ser jättetanig ut.
Ja.
Men samtidigt så är det ju inte samma skepp. Så man vet
nej,
inte
men varför
det är... Men det är väl samma ras?
Men det vet man inte heller.
Ja, vi utgår ju från det, hoppas jag. Här har du ju. Niklas, kan du inte bara säga att det är ett fel här?
Man vet ju inte om det, att det är samma ras. Så det är, kan vi inte säga. Fast den ser rätt fjantig ut på den här. Ser ut som en liten elefant.
Ja, det är ju Prometheus som du gav en femma.
Det gjorde jag inte.
Ja, jag vet inte. Jag tycker det är jävligt konstigt faktiskt. Det känns som Niklas försöker hitta på massor med utvägar här. Och Donny Glaze skrattar säkert.
Ja, skitsamma. Det stör väl lite på. Men det här börjar jag tänka liksom så här, fan vad coolt att man kommer få se den här Space Jockeyn som får en alien som föds ur magen. Och vi kommer se honom.
Ja.
Från ettan, tänker jag.
Men så är inte fallet.
Nej. Vilket jag blev lite besviken på. Men samtidigt tycker det är bra nu i efterhand.
Jag tycker också att det är bra. För jag gillar inte, jag hade nog inte gillat det faktumet att...
Nej.
Att det är en besättning innan Alien-besättningen, så att säga, som har stött på Alien och allting. Jag vill inte riktigt veta hur liksom, händelserna precis innan.
Nej,
det blir för mycket, det blir för tydligt.
Men det är det jag menar när jag säger att man får svar på jävligt mycket, men ändå jävligt lite. Det är så att vi får ju veta vilka diskjockeys, jag tänkte säga. Vi får veta vilka spacejockeysarna är.
Vi får inte,
och vad vi har för koppling. Men vi får ju inte veta någonting om dem egentligen. Vi får veta att det är liksom en ras från en annan planet som har skapat oss. Det är ju egentligen jättemycket om vad den här spacejockeyn i ettan är för någon. Men sen, varför? Varför vill de förstöra oss?
Men allt det där som du säger att man får reda på, det tycker jag man nästan listar ut av sig själv när Prometheus annonserades liksom. Att de skulle leta rätt på liksom...
Jo,
var de kommer ifrån och
du visste ju inte att det var en Space Jockey som hade skapat oss.
Nej, men jag visste att Space Jockey skulle vara med i Prometheus.
Vi får ju reda på vem man är. När vi såg Alien för första gången så tänkte vi, vem fan är den här Space Jockey? Och nu får vi reda på vem han är.
Ja,
en massa frågor som varför och hur och när och varför igen. Alltså det är så här, de svarar ju på så jävla lite. Alltså egentligen.
Jag är ändå sjukt nyfiken på vad som händer med den där Space Jockeyn från Alien 1. Men jag kan köpa ert argument ändå. Vi gnällde ju rätt så mycket på The Thing prequel ju. Att det är lite så här saker som man kanske inte ville ha reda på som man fick reda på där.
Mm.
Alltså, förstår vad jag menar? Det finns en viss nyfikenhet, men samtidigt vill man liksom hålla det liksom
öppet. Men det är därför öppet. Jag tycker det ändå är bra liksom att vi inte fick veta vad som hände med han i ettan. Vi fick veta typ vilka de är. Men vi vet fortfarande ingenting om vad som hände efter att Sha lämnade den här planeten.
För de som lyssnar som kanske inte kommer ihåg Alien 1 så bra, är ju att de ser en space jockey som har fått, som vars bröstkorg är liksom uppsliten liksom inifrån.
Alien style.
Ja, precis. Och vad som har hänt där innan, och det skeppet är ju kraschat också här för mig.
Precis.
Ja. Och vad som har hänt där, det har ju varit en slags öppen fråga där.
Så det här fortsätter ju på något sätt. Mm. Liksom.
Och den här spacejockeyn tar tag i cockpiten och ska resa iväg. Wayland dör förresten. det är väl inte så jävla mycket buho. Och slita av huvudet på David.
Den här spacejockeyn dödar.
Nej, de får inte med David. Just det. Nej, glöm det. Så David har ju utan huvud. Man får se det här schyssta vita droidblodet de har. Syran eller liknande. Ja,
mjölken.
Ja, precis. Och så dör ju hon, Wickers, den där donuten rullar jag. Nej, just det, innan det. Ja, herregud, det här är nu förvandlas filmen till någon slags Armageddon. Noomi Rapaces karaktär tar kontakt med besättningen och håller något litet tal om att vi inte stoppar dem så kommer mänskligheten dö. Så vad fan gör de?
Ni får döda er själva så att jag kan åka härifrån.
Ja, det blir någon slags sånt där. Just det, innan det så flyr ju Wickers från skeppen och skjuter iväg sig själv från sån där kapsel. De åker in i skeppet, skeppet kraschar, Wickers dör, donaten rullar över henne. Vad händer sen?
Rapace ska ta sig till den här escape-podden som de launchade åt Wickers. Som, jag tycker det är ett intressant koncept att de inte skickar iväg folk i en livbåt från skeppet, utan de bara skickar iväg en livbåt som landar någon annanstans och sen skickar de ut personerna individuellt och så får de ta sig till livbåten. Vilket jag aldrig sett förut. Så det var ju väldigt lo-fi av dem, tycker jag. Men så hon ska ta sig till den och hon ska flyga därifrån. Men där är ju den jättestora aliensen som hon födde har nu blivit ännu större i den här lilla medpodden och
någon slags kraken var så har den blivit nästan.
Ja, precis.
En bläckfisk.
Space Jockeyn följer efter henne, ska döda henne. Hon släpper loss den här stora aliensen på honom så att hon kan komma iväg. David tar kontakt med henne och säger åt henne att vi ska ta oss till ett annat skepp så vi kan ta oss ifrån.
Ja, ta det lugnt här.
Okay.
David säger att han har fått reda på att det finns fler baser som är spridda runt om på den här planeten. Och därav finns det fler skepp som de kan ta sig vidare på. Noomi Rapace håller någon slags tal, en slags SOS-tal kan man säga. Jag vet inte om det har någonting med Alien 1-grejen att göra.
Det var ju det jag hoppades på lite. När jag hörde det,
Niklas är väldigt fundersam just nu.
Jag vet inte vart
det är. Jag tänkte så här, jag bara shit.
Slutet.
Tänk att det är det här som de misstar för en distress call.
Niklas,
ja, hoppade ju över.
Vad hoppar vi över?
När bläckfisken dödar.
Nej, det sa vi lite snabbt. Var det något intressant där?
Nej. jag tyckte bara påpeka att det var lite tråkig monsterdesign.
Ja.
Att det, kändes inte som alien monster.
Men i alla fall, jag tänkte liksom så fan vad coolt om det liksom det här meddelandet som hon skickar ut för att säga kom inte hit som Ripley och dem misstar för en distress call. Mm. Och att hon i processen av att varna folk råkar locka dit alla och sen liksom sätta hela världen i fara igen.
Men så var inte fallet.
Nej.
Istället så tar hon på sig några uppdrag med David att hon ska söka rätt på de här engineers. Space
Jockeys. Istället för att åka hem så ska de åka hem till dem.
Ja, och försöka luska ur svar, säger hon väl. Hon är fortfarande nyfiken på var hon kommer ifrån och vad deras...
Varför de vill döda dem.
Ja, precis. Det är upplagt för en uppföljare.
Ja, verkligen. Kommer uppföljare?
Nej, nu kommer det. Sista scenen. Niklas, du får äran.
De borde kanske ha klippt bort sista minuten, kan vi säga här i efterhand. För ur den, ur den här space jockeyn så föds det en ny sorts alien. En ny variant som ser ganska kass ut, kan vi konstatera.
Men den ser ut som en väldigt klen xenomorph.
Ja.
Och då tänker jag så här då, om jag får ta det nu, att vi och människor och de här engineers är i princip samma DNA.
Mm.
Vi ser ju ut som en kass version av dem. Alltså vi är svagare, vi är mindre, vi är liksom vi är allmänt klenare.
De verkar ha levt längre också.
Ja men precis, och vi känns ju som en lite urvattnad version av deras DNA.
Mm.
Varför är då xenomorfen som föds ur den här extremt mäktiga varelsen så mycket, den ser så sjukt mycket klenare ut än den som sen föds ur oss? Borde inte vi ha den klenare versionen? Alltså vi måste ju vara en sämre host.
Ja, du har en poäng där, verkligen. Tycker jag.
Tack.
Eftersom vi pratade i början om att den anpassar sig, från de andra Alien-filmerna har den ju anpassat sig till liksom var den kommer ifrån.
Precis.
När den kom ut ur hunden så var det ju liksom en runner och sprang oftast på liksom fyra ben.
Ja.
Och var väldigt så här leopardaktig.
Sprang på två ben och så här lite mer insektig.
Jag tänker varför att den är så otroligt stor redan när den kliver ut ur space jockeyn.
Ja,
ur människor så är det ju
en liten snigel.
Precis.
Ja. Men det är väl bara för att det är väl någon dålig fanservice där. Att de vill
ja,
ha
det är jättedålig fanservice. Det känns totalt onödigt, verkligen. Ja, nej, det sänktes
rejält
faktiskt.
Måste säga, när vi säger att vi säger att sänkt rejält, så gav ju ändå jag och Niklas där en 4 på filmtipset.
Ska gå in nu då på det?
Ja, det kan vi göra. Vad tycker vi egentligen?
Ja, det är ju en viss besvikelse, men samtidigt är det ju inte det. Att jag tycker den tar upp för många nya frågor än vad den liksom
svarar.
Och det hade jag ju förväntat mig, att jag skulle få lite mer svar som jag har gått runt och klurat på. Samtidigt som vi pratade om innan så kanske man inte vill ha svar på det. För nu är ju ändå Ridley Scott bakom rodret och då blir det ju skit ju.
Men jag tänker så här, alltså precis efter vi hade sett den här så började jag och min polare liksom, det är klart att vi började snacka. Och så tänkte jag så här, och jag sa det till honom, att jag vill inte prata om det här egentligen. För att ju mer jag tänker på det här, alltså, för jag var rätt nöjd när jag gick därifrån. Och jag visste att den hade brister, men jag tänkte ändå, om jag bara ignorerar dem så känns den här filmen ändå jävligt bra. Men så fort man börjar tänka på vad som faktiskt hände så märker man ju att fan, den var ju inte så jävla speciell egentligen. Det var ju jättekonstiga dialoger här och där, och manuset kändes väldigt, väldigt krystat.
Ointressanta karaktärer tycker jag.
Ja, precis. Men liksom, men nej, jag är ändå väldigt nöjd. Om vi tänker på att, alltså jag fick ju se det jag ville se egentligen. Sen att den ställde massa nya frågor gentemot det man faktiskt fick svar på, det är ju en annan grej. Men liksom när man tänker på, vad vill jag se? Jag ville se Space Jockeyn, jag ville se Aliens, jag ville se någon form av liksom någonting nytt som jag inte har sett i Alien-universumet. Och det fick man ju faktiskt. Så att den levde ju upp till det. Sen är det ju klart att den här har ju hypats så otroligt mycket över hela världen av alla som någonsin har sett en Alien-film. Så den har ju extremt mycket att leva upp till, vilket ingen film nästan kan göra liksom när det har hypat så här jävla mycket. Så den har ju ändå hållit sig väldigt bra gentemot den hypen den har fått, måste jag ju säga.
Jag kan säga att efter att jag hade sett teasern, det gäller väl alla, då tänker man, nu är det ett nytt mästerverk på gång. Men sen har det ju hänt lite däremellan. Det började komma in lite så här ljumna recensioner, och då började jag känna, alltså, vad ska man egentligen förvänta sig? Ridley Scott har inte gjort något bra på i alla fall 10 år, och kan han verkligen liksom göra någonting som är i samma klass som Alien och Aliens? Nu tänkte jag, nej, det kommer han inte kunna göra, det är inte möjligt. Och då började jag sänka mina förväntningar, och då blir jag ändå positivt överraskad i slutändan.
Du kör omvänd psykologi på dig själv.
Ja, men lite så. Alltså
nej, Niklas, nej.
Nej, men det var lite så här som med Avatar, så var jag jättebesviken. För jag förväntade mig att det skulle bli en ny Aliens. Så blev det inte alls. Men sen så började man ändå liksom uppskatta kvaliteterna som ändå finns där.
Precis. Men för jag tänker... Ja. Ja, nej, förlåt, förlåt.
Nej, men jag känner framförallt första timmen så har jag väldigt, väldigt kul ändå, för att det är så storslaget. Precis. Allting.
Precis, jag tycker också första timmen är nästan det som var bäst, just för att det är då jag tänker tillbaka på liksom Alien och sådär, med alla så här miljöer och som sagt deras radar, och det är väldigt mycket liksom blinkningar och sånt där. Alltså, rent visuellt är den ju otroligt snygg.
Mm.
Miljöerna och interiörer och sådär. Så det tycker jag var, det gjorde ju nästan hela filmen.
Jag gillar ju utforskandet och att de liksom, att man vill liksom se vad som kommer i nästa scen, vad de tänker liksom lägga till, och om det kommer några fler liksom alien blinkningar. Och som sagt, jag är ju en sucker för science fiction, och det här är liksom typ kanske en av de mest påkostade science fiction filmerna som har gjorts, och liksom på en stor bioduk. Det är verkligen en sån här essence of wonder hela tiden, och Ridley Scott han kanske inte har ett liksom ett bra öra för dialog, men han kan ju verkligen
det visuella är ju
felfritt, så är det. Och sen visst, det finns några repliker som borde ha strukits och ett par ointressanta karaktärer, men alltså på det stora hela så är jag faktiskt ganska nöjd ändå. Jag tycker att den levererar det som man kan förvänta sig. Man kan inte förvänta sig så mycket mer ändå, tycker jag. Med tanke på att det är Lost killen som har skrivit manuset, så kunde man kanske förvänta sig att det skulle bli lite ostigt på sina håll. Och att det skulle bli lite så att mycket såna här Lost-frågor som inte finns något direkt så svar på. Jag vet inte riktigt.
Det är det som är så dåligt med den, för det känns ju, man kan inte diskutera filmen, tycker jag, för den är som den är, för man kan inte.
Fast det är väl just det man kan diskutera. Jag tycker det finns jättemycket.
Ja, men jag vet inte om jag jämför med Inception till exempel, som har varit jävligt rolig att diskutera liksom, och tolka på olika sätt och sånt där. Jag tycker den här filmen var mest lite utspridda fanservice som man gillade. Men själva liksom det här, jag vet inte, budskap eller någonting sådär. Jag menar att det behöver inte alltid finnas ett budskap i ett film, men bara någonting som, jag vet inte, jag kände mig efter filmen så var det såhär, jaha, vad är det, vad ska jag prata om? Nu har vi suttit här och pratat om två.
Med det här, just att du jämför med Inception tycker jag är rätt bra grej, för att Inception känns ändå som att visst, du ska inte fatta riktigt, sen tycker jag inte att Inception var så jävla svår som alla sa att den var, men alltså, det är ändå så här. Du får...
Det var roligt att diskutera.
Men precis, men det känns som att du får den informationen du behöver för att kunna diskutera.
Ah.
I den här filmen så känns det som att de håller på för mycket. De håller just på de bitarna man behöver för att kunna dra någon slutsats.
Mm.
Och sen... Därför kan man inte diskutera, för då kan man bara spekulera. Men det är ingen som kan ha rätt, för att vi får inte veta någonting. Ah. Det känns som.
Men sen håller jag verkligen med er, alltså första timmen, hands down, alltså, hur bra som helst, stämningen och det här utforskandet och sånt där. Alltså den byggde ju upp till någonting som den tyvärr inte levererade i slutet, tyckte jag. För jag tyckte liksom de sista 45 minuterna så förvandlades till någon slags, inte actionfilm, men det var någon slags blandning mellan Armageddon och
B-monster.
Ja, precis. Jag tyckte, du sa ju det innan, Niklas, den här monster, den här tentakelmonster, det är ju svintråkig design på det. Den var ju ingen läskig alls.
Och det känns inte som Alien. Det känns liksom så att de slarvar bort lite. Och de visar för mycket, tycker jag, framförallt. Av själva liksom varelserna. Det är liksom, mystiken försvinner när de ska visa för mycket. Det som var så bra med Alien var att de verkligen liksom inte visade.
Och sprang runt i skuggan och så undrar man vad fan det var för någonting.
Ja, men precis.
Ah.
Fast här så vill man ju... Man förstår ju samtidigt att de måste liksom rikta sig till en bred publik. Jag är väldigt uppriktigt sagt förvånad att Fox gick med på att ge den här filmen, ja, i Sverige då 15-årsgräns, och i, vad blir det, USA?
15-årsgräns?
Ja, de kallar det något annat.
Rated R.
Rated R, precis. Vilket liksom stoppar ju liksom filmens chanser från att bli en av de mest inkomstbringande. Nu har den gått väldigt bra nu när den har haft bra premiärhelg och så, men det känns ju som att, om man tänker på hur det kunde ha blivit, att han skulle ha tvingats göra en sån här 11 år, från 11 år Och jag sitter och målar upp lite skräckscenarier att hur det kunde ha blivit. Så får man, tycker jag ändå att jag är jäkligt glad att den blev gjord av Ridley Scott och att det blev liksom från 15 års film, så att det känns åtminstone delvis som en Alien-film.
Tänk om David Lynch hade gjort den.
Han kanske gör uppföljaren. Men vad känner ni? Alltså, är ni sugna på en uppföljare? För jag känner riktigt...
Ja, det är jag faktiskt.
Alltså, visst, jag vill gärna se en uppföljare, men det här att... en premiss menar att hon och Davids huvud åker och letar... Alltså, det låter som en fars på något sätt. Att de ska leta rätt på de här space-jockerna.
Det kan ju bli en Alien vs. Predator 2. Eller är det ett när de besöker någon planet och springer runt där?
Nej, jag undrar ju alltså. Men det var ju sagt från början att det skulle bli...
Jag skulle egentligen inte vilja se... Alltså, jag vill ju ha en uppföljare bara för att det är så jävla... Som sagt, man fick så jävla många nya frågor som man vill ha besvarade. Så därför vill jag ha en uppföljare, för att nu vill jag ju veta mer. När, liksom, när jag märker att det finns sjukt mycket mer att veta, så vill jag ju veta det också. Men samtidigt så är jag ju rätt nöjd med där vi är just nu. Alltså, jag vill inte se mer av ingenjörerna egentligen.
Nej, det känns som nu har man sett dem. Nu måste de ju ta fram någonting annat. Och vad blir det, liksom, alien-figurerna har man ju sett också. Det blir svårt att göra någonting nytt och fräscht.
Jag var så besviken över ingenjörerna. Det var inte vad jag trodde det skulle vara.
Okej. Okay. Vad hade du trott? Att det...
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte vad jag hade trott.
Du ville bli överraskad?
Ja, det vill jag. Det är fan deras jobb.
Ja.
Om de vill ha mina åsikter så får de fan hyra in mig. Jag fixar det på 2 dagar.
Mm-hmm.
Men... Ah, jag vet inte, alltså jag tycker ju om den. Det gör jag, men samtidigt tycker jag inte om den.
Jag tror så här, om vi inte hade varit Aliens fans hade vi fan inte tyckt om den här filmen.
Precis, det här är ju också en bra fråga. Hur står den här själv då? Om vi räknar bort om det här vore en film. Om inte Alien 1, 2, 3 och 4 hade funnits. Om det här hade bara varit en helt vanlig science fiction film som hade släppts nu. Hur hade ni tyckt den var lika bra då?
Nej, det hade jag inte gjort.
Jag är inte säker, jag känner att som Prometheus är nu så granskas den ju sjukt mycket just för att det är ska vara en slags del i Alien-universumet. Det kanske, den här kanske hyllats för att den liksom är någonting helt nytt. Men samtidigt så är man som Alien-fan, så det är väl ganska naturligt att man liksom omfamnar den på ett helt annat sätt och gillar alla de här små blinkningarna och kanske då ha lite mer överseende med bristerna. Så kanske det är med mig, misstänker jag.
Jag har en fråga. Förlåt, nu backar jag bandet igen. 2 saker som jag glömt ta upp. Det här huvudet.
Mm.
Kan någon förklara vad det är för något? Jag missar det tydligen. Jag har ingen aning. Jag har försökt tänka på det jättemycket. Vad används det till?
Vadå?
Det stora huvudet.
Ja, det stora huvudet.
Aha. Men är inte det typ bara en pyramid som de har byggt upp? Någon slags... Ska inte det föreställa att vara en space jockey, eller ska det vara en människa? Jag vet inte riktigt.
Nej, det är väl en space jockey, antar jag. Men sen är det liksom längst på toppen av den här pyramiden eller kupolen så var det en dödskalle. Så jag antar att det är väl bara liksom ett sätt att säga att kom inte hit, det finns farliga saker här inne.
Men där är ju en fanservice, vad jag fattar det som. För han som... Art Director var när jag säger här, men han som har skrev de här, skrev han som ritar upp hur Alien-monstret som skulle se ut på, vad fan heter han, nu går jag bort vad han heter, Gillian, fuck, skitsamma, han som har ritat upp Alien-monstret hur det skulle se ut och allting sånt där.
H.R. Giger.
Heter han så?
Ja.
Fan, du är duktig.
Tack.
Han ritar ju upp ett skepp som inte använder sig Alien. Och högst upp på det skeppet så var det ju en dödskalle och så är det en arm som håller det här skeppet. Och det är ju exakt samma, alltså, konstruktion som den här pyramiden de går in i. Att den är lite så halvoval typ och så är den här dödskallen på toppen. Så det tror jag bara en slags fanservice till hans gamla ritningar. Men det här huvudet som är inne i skeppet som är framför de här behållarna. Mm. Vad har det för funktion? Om det är någon slags gud eller... Jag fattar inte.
Det känns ju som ett jävla mausoleum.
Ja, men då är inte jag dum i huvudet alltså.
Jag fattar inte riktigt varför det är där. Alltså, om det är liksom...
För liksom det är ju framsidan på posten. Alltså det får ju också liksom, någon slags bild att den skulle ha en stor...
Det verkar vara liksom en sån här cargo hold bara för det här vapnet liksom. Så varför sätta in en fucking jävla staty av ett huvud där inne? Det känns ju jävligt meningslöst.
Ja.
Det känns ju bara, det känns bara som att det är där för att vi ska undra.
Men det finns ju en anledning varför man satt in det. Att det kanske har någon, nu vet jag inte, men vi säger till exempel någon religiös koppling eller någonting sånt där. Men det har inte jag lyckats läsa av. Det kanske man får sitta och googla nu efteråt.
Ja.
Men ja, jag tänkte bara höra om ni hade koll på det, för jag har ingen koll alls. Om ni som lyssnar har koll på det så kan ni gärna skriva på vår Facebook, antar jag. Tommy filmar Niklas, Emilio. Fan, gå in och like oss med oss på iTunes när vi håller på att prata om sådär.
Det behövs.
Men vad sa vi? Uppföljare? Niklas, du är inte sugen på en uppföljare?
Jag är absolut sugen på en uppföljare, men inte så som de lägger upp den. Och verkligen liksom krattar för att det den ska gå ut på. Att de ska åka. Jag ser jättegärna mer av Noomi Rapace, men det måste vara lite i ett annat sammanhang, känner jag. Jag vill inte se, som vi var inne på tidigare, jag vill inte se en direkt prequel till första Alien, där liksom det slutar med det där Alien börjar på något sätt. För jag vill inte se liksom för mycket av just händelserna som leder fram till Alien. Jag tycker att de ska få vara höjda i dunkel, så att man kan få undra lite själv.
Jag tycker det här var lagom.
Lagom.
Ja, nej, men precis, det är som jag säger. Jag vill veta mer, så jag vill ha en uppföljare. Men jag tycker det här är lagom. Alltså, jag är helt okej med att sluta här.
Ja. Ska vi sätta våra betyg då?
Ja, men vad är för att se den såklart?
Jag tycker det är en bioupplevelse. Så ser den.
Ja,
jag kommer köpa den på Blu-ray när den kommer.
Ja, men det kommer jag också. Jag tror jag kommer se om den faktiskt på bio till och med. För ja, den här gången är 2D. Såg du inte 3D eller 2D, Emilia? Kan vara...
3D såklart. Mm. På Rigolettos VIP. Det går inte någon annanstans längre.
Ja, vi var på Rigoletto men inte i VIP.
Nej, vi har inte råd. Det är Emilio sitt. Ganska bra 3D. Eller, ja,
jag kan säga att jag satt snabbt bredvid Adam Alsing, satt på andra sidan gången.
Jag har ju upptäckt hur oss, vi som har glasögon, hur vi kan utnyttja 3D på bästa sätt. Jag har haft jävla problem. Jag har ju satt 3D-glasögonen framför glasögonen, men nu gjorde jag en vänd om och satte glasögonen framför 3D-glasögonen. Då var det mycket, mycket bättre faktiskt. Så det rekommenderar jag till ni som har glasögon och tittar på 3D. Det var stor skillnad vart det för mig faktiskt.
Veckans Tommy filmar Niklas tips.
Ja, det kan jag tipsa faktiskt. Det är min tips faktiskt. Rekommenderar. Det rekommenderar. Bra, då har jag det. För jag hade ingenting. Jag tänkte rekommendera en Donna Summer-skiva, men det är skitsamma.
Kan vi spara
det? Ja, det tar jag nästa gång.
Ja, bra. Ska vi hoppa in på det då?
Ja, jag har ju kört min, så varsågod.
Ja, bra. Då kan jag säga att jag rekommenderar någonting jävligt beige, men ändå coolt. Jag rekommenderar att man går in på YouTube och så skriver man in Shell Shock Turtles in Time. Så får man upp en liten video på cirka 10,5 minut. Som heter just Shell Shock, A Turtles in Time Music Compilation. Och det är bara en video där de har tagit all musik från alla banor i Super Nintendo-spelet Turtles 4, Turtles in Time. Och det är ett sjukt bra soundtrack och det är väldigt nostalgiskt. Så det ska ni gå in och kolla. Väldigt, väldigt bra spel.
Tack. Niklas?
Big Apple.
Ja, just det.
Ja, precis.
Big Apple. Men det är ännu värre ju. Big Apple!
Men det är underbart, underbart. Så det
är... Är det bästa Turtles-spelet, 4?
Ja, det är det.
Ja, det tycker jag.
Ja. Jag tyckte om 2:an också. Nej, 3. Ah, 4:an är bäst faktiskt.
Niklas, vad har du?
Enas om det. Jag tänkte hamburgare lite på tapeten. Jag och Tommy var åt på Texas Longhorns hamburgerrestaurang för inte så länge sedan. Och bara för några dagar sedan så var faktiskt Tommy på det här nya hypade hamburgerstället Flipping Burgers. Jag skulle vilja ha en liten snabb recension från Tommy.
Ja.
Det här är jättehypat. Varför är det?
Jo, men det är väl för att vi inte har något riktigt hamburgerställe i Stockholm. Alltså det man får välja mellan är ju, nu nämnda, som du sa, Texas Longhorn där vi gick. Som är lite finare ställe kan man säga att det är rätt dyrt där. Eller så har man någon slags McDonald's Max. Alltså det finns ingenting emellan. Och det de har gjort är någon slags... De har blivit influerade av liksom så här amerikanska hamburgerrestauranger. Att det ska vara väldigt köttigt, saftigt och... Sen har ju interiören någon slags diner liknande, vilket gör väldigt...
Men frågan, menyn, är det bara hamburgare liksom?
Ja, det är jag rätt så säker på. Men här kommer ju kritiken. Ja. För första menyn så har du fem hamburgare att välja på bara. Vilket känns extremt snål. I alla fall, nu vet jag inte om det finns en hemlig meny någonstans. Men det var vad jag mina kompisar fick. Peter och Thomas kan ju hälsa till här medan de lyssnar på oss. Sen om man ska ha pommes frites så kostar det 35 spänn. Pommes fritesen är ju McDonalds pommes frites. De extremt besviken var jag. Och hamburgarna kostar 120 spänn. Brödet var det som var godast. Det här saftiga som jag har när jag har varit på Umami Burgers och In-N-Out Burger i Los Angeles finns inte där. Den känns lite snål för det man betalar för. Shaken kostar 50 spänn, var lite för söt för min smak tycker jag. Jag tycker inte om när shaken är söt utan det ska vara.
Men vadå, så du betalar liksom så här 170 spänn för burgare och en shake och sen 35 spänn till för pommes frites?
Nog den gick på 210 spänn.
För fan.
Nej, men det är verkligen det är extremt dyrt för det man. Jag hade förväntat mig att burgarna skulle kosta runt 60 kronor. Och så ja men vadå, så är de lite så här In-N-Out burger liknande.
Men 60 kronor för burgare och sen plus liksom.
Nej, men då hade jag nog räknat med att jag skulle få pommes frites till det.
Nej, men det hade inte gått. För det är ju liksom McDonalds priser.
Ja, det har du förstås rätt i när du säger det. Men
jag kan tänka mig ändå liksom såhär, typ såhär 100 spänn för en burgare.
Ja.
Liksom, men då ska det ju ändå liksom vara pommes frites för liksom kanske 120.
Nej, men det var ju gott. Det var ju inte dåligt, men det kändes inte värt det. Och menyn var ju väldigt snål. Jag älskar när man får plocka lite saker på sin egen burger. Alltså det var antagligen så här cheeseburger, double cheeseburger, sen var det typ så här fajita burger. Alltså det var de här lite vanliga hamburgarna som man alltid ser överallt, som O'Larry's har liksom.
Ja,
jag hade förväntat mig lite mer spexiga burgare faktiskt. Kan ju rekommendera om någon åker till Sydkorea, Jacobs Burger. Det finns väl någon bild ute om man kan söka på Jacobs Burger. Alltså de är ju episka alltså.
Kan vi passa på att rekommendera That's Burger i Tokyo också.
Ja, det finns om man jämför med de hamburgarna istället så har ju inte de här det här stället Flippin Burger en chans mot dem tycker jag.
Har de någon jalapeno burgare?
Nej.
Nej.
Varsågod Niklas.
Ja, anledningen till att jag kom in på det här var att kan man inte få nog av hamburgerrecensioner så finns det en blogg som jag har hittat som heter hamburgare.org. Väldigt så här målande beskrivningar som den här killen har när han testar de här hamburgarna. Jag ska läsa en kort passage från när han var i New York. Då säger han: i handen fick jag en ordentlig pjäs. Två saftiga, välsmakade och lagom kryddade köttpuckar mellan två vackert rostade mjuka bröd. Bara när jag tog i burgaren kände jag potentialen. Fingrarna sjönk genom brödet och togs emot av en kompakt köttmassa samtidigt som jag kände tyngden av hela skapelsen. Smaken var underbar och tillsammans med en galet god milkshake och välfriterade oskalade pommes var det nära att jag gick upp i brygga.
Det är lite såhär Gio recenserar.
Ja, alltså när Niklas läste upp det här nu så slöt jag ögonen och började liksom så här visualisera det framför mig. Alltså det var ju som hon berättade viskade en erotisk vers i mitt öra. Väldigt fint skrivet tycker jag. Och, jag vet inte, jag känner inte till den här hemsidan så det ska jag lätt kolla in. Kan du säga den en gång till Niklas?
Den heter www.hamburgare.org. Och vi ska säga att det finns en recension av Flipping Burgers också som Tommy pratade om. Så kan man gå in och se vad den här killen tycker om dem.
Vad tyckte han då?
Det borde jag. Jag tror han är ganska nöjd.
Bitter men nöjd.
Bitter men nöjd. Jag antar att han har ganska höga krav.
Mm.
Men man får gå in och kolla.
Ja, vi ska ju. Nu i sommar ska vi ha en hamburgare idag till och med. Att vi gör våra egna hamburgare.
Vi kanske får komma också. Vi får se.
Ja.
Vi
fick någon slags liten hybris efter vi hade varit där på Flippin Burger. Där jag och Peter Thomas kom fram till att vi kan fan göra bättre än det här alltså. Så det blir en hamburgare idag. Ni som lyssnar är hjärtligt välkomna.
Så kan vi tipsa om att nu har du redan varit på tv. Men ni kan gå in på Play och kolla på 7:30 hos mig. Från i onsdags nu den här veckan så var Mikael Hall, en bekant till mig och Tommy, med och gjorde just hamburgare med en liten twist.
Oho.
Okej, det känner jag inte till att det har varit.
Ja, du visste inte det var ju onsdags.
Jaha, okej. Got them.
Dålig kompis.
Ja, det har jag många gånger.
Mysig kille, otroligt trevligt.
Jag tänkte dra upp min topp tre-lista nu. Innan jag gör det så vill jag säga, ni kan hitta oss på iTunes där vi har lite stjärnor. Tommy filmar Niklas och Emilio. Gå in på Facebook och likea oss. Det skulle vi gilla. Ni kan självklart mejla oss på tnepod@gmail.com och komma med lite kommentarer vad ni tyckte om Prometheus och kom med annan skön konstruktiv kritik faktiskt. Det vill vi ha, eller hur?
Följ oss på Twitter också.
Och varför jag lägger upp det i någon slags konstig ordning här är som att jag ska dra av ett plåster. Det ska gå väldigt smärtfritt det här, tänkte jag. Så det går väldigt snabbt nu. Min den här veckans topp tre-lista presenterad av mig är saker som jag hör, bara jag hör namnet på det så kräks jag nästan. Alltså jag mår så jävla dåligt när jag bara hör de här tre sakerna. Att jag blir både förbannad, jag får yrsel och till och med nu när jag läser upp det, jag bara skakar.
Ja, jag ser det. Otroligt.
Topp tre saker just nu som Tommy Jansson hatar. Nu kör vi, det går väldigt snabbt här, var beredd. Topp tre, Buffy Vampire Slayer. Topp två, Firefly. Topp ett, The Avengers. Det här var Tommy Jansson med Tommy Fimman Niklas. Vi tackar för den här veckan, ha det bra, hej.